Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hälsar vi hjärtligt välkomna till vår podcast Mord mot mord som görs av dig Karin Landré och mig Anna Sandell.
Jag trodde att du skulle säga välkommen till vårens första dag. Tänkte jag, nu har hon tappat det.
Det är så mycket vår i luften.
Men nästan sommar.
Nästan sommar. Alltså, idag så gjorde jag en tur ut till Lidingö, till där jag bodde innan, hos min syster. Och det var så härligt att komma utanför stan, för då så kändes det verkligen som att man fick se våren.
Så nu flyttar ni tillbaka, eller?
Alltså, Oskar sa det när vi satte bilen, det känns nästan lite som vi är på väg hem. Jag tror inte det än, men vi får väl se.
Nu kan ni bo där ni bor en sekund.
Jag vet, vi kände det verkligen att vi skojade om det. Att så här, vi har gett upp den här lägenheten, för det blev inte klart. Så att vi bara skiter i det. Vi säljer den i befintligt skick.
Ja, nej men gud, det vill bara göra en walkout. Ni kan bara lämna, ni vaskar den.
Exakt, absolut.
Inte mer med det.
Nej. Så det är härligt, vår. En är underbar.
Det får man verkligen, verkligen lov att säga.
Men vi gjorde ju ett starkt slag för vårens högtider i förra avsnittet.
Det gjorde vi.
Så vi behöver ju inte köra samma igen. Eller känner du att du gärna vill, så gör vi det.
Men man längtar ju till Kristi himma.
Flygare, Kristi flygare.
Hur mår du annars då?
Jag mår bra, tack. Jättebra. Det har varit en lugn och skön helg. Och nej, men jag var bra.
Har du spelat tennis idag?
Jajamän.
Hur går det för dig med tennisen egentligen? Det känns som det var länge sedan vi fick en uppdatering. Har du lyckats lista ut huruvida du är bäst eller sämst i gruppen?
Jag vet faktiskt inte. Jag är väl... Alltså det är väl så här det är när man är nybörjare på någonting. Att det är så sjukt ojämnt hur bra man är. För det handlar nog mer om hur mycket tur man har än hur skicklig man är.
Så varje enskild boll är egentligen bara tur då, kan man säga.
Ja, nej men jag känner själv att jag tycker att det har lossnat lite. Att jag liksom fattar...
Du har liksom kopplat på spelhjärnan, om man säger.
Lite så. Jag läser bollen, så att säga. Men jag tycker att det är väldigt kul. Så att liksom, I'm not maybe in it to win it, but I'm in it to participate.
Du har helt enkelt lagom ställa krav på dig själv.
Ja. Så får vi väl se hur det utvecklar sig här framöver.
Du ser det.
Vi har fått en ny tränare. Aha. Det är kul. Vad
var
första gången med honom idag? En såhär, ung tenniskille.
Verkar han bra?
Ja. Men det känns som att, det gjorde vår förra tränare också, att de liksom så här stylar lite. Inte bara att de så här gör man. Utan sen så när de har visat och vi har gjort fel, 100 bollar, så är det liksom att de bara... världens, idag tränade vi serve till exempel. Och sen så gjorde han en sån... Som hade alltså dödat en person om någon hade stått fel.
Typ att han redan innan han bara upp mot väggen tjejer.
Men men han känns ändå toppen. Det är kul.
Men alltså på något sätt tänker jag typ att det är lite grann som typ när jag har jobbat på skola och sånt. Och då har jag jobbat kanske på liksom fritidsklubb och lite olika sådana saker. Och man måste ju också visa sig bra på någonting för att earn respect.
Alltså,
just för en tennistränare så är det ju, då får det ju vara tennis. Men i mitt fall kanske det var till exempel air hockey.
Ja, nice.
Eller även typ, jag var väldigt bra på biljard under den perioden. Eller nej, nu ska jag vara helt ärlig. Jag var bättre än fjärdeklassare på biljard.
Ändå.
Ja, pingis.
Det är inte
alltså, du vet mycket att man behövde liksom en sån. Det är som när min mamma började jobba på skolan när hon, alltså, när hon var liksom nyexad. Då var hon på ett ställe där en annan i personalen typ insåg, alltså det var en ganska liksom tuff klass tror jag. Så att den här personen hjälpte mamma att fejka att hon kunde läsa tankar.
Nej men jag orkar inte.
Så att barnen skulle bli superimponerade, hon typ skulle få värsta, bästa starten på sin karriär liksom. Det så de var så väldigt imponerande.
Roligt.
Och inte nog med att de var imponerade, man blir ju också lite rädd när någon kan läsa tankar. Alltså man tänker ju på vad man tänker, om man säger.
Alltså panik. Stackars Rositas skolbarn.
Ja, men jag tror att det bara var någon slags praktikplats, så att hon gick vidare. Sen. Ah, okay. Det hade kanske varit jobbigt om hon var tvungen att liksom hålla uppe charaden typ. Som att hon var mentalist.
Hon bara, Kalle, jag hörde det.
Jag hörde det, och jag tycker inte om det.
gå och tvätta hjärnan med tvål och vatten.
Verkligen. In.
You dirty, dirty mind.
Eller? Grot, grot. Det var liksom förskolebarn. Okay. Nej men, så att jag tycker typ att det känns, det är en rolig, en härlig scen i mitt huvud när han liksom ska imponera på er. Men man förstår ju honom.
Du kan ändå, jag tycker det är fint. Du tog både mitt parti och hans parti.
Gud, fan, varför är jag så
som här? Den sanna diplomaten du är.
Hur alltså? Jag blir så jävla trött på mig själv. Vet du vad jag ångrar mig? Han sög.
Hur känns det nu då, sista upptakten inför att du börjar jobba? Nu är det inte så långt kvar.
Nej, men först då så ska vi ju liksom börja med att flytta från Göteborg igen.
Det ser jag så mycket fram emot.
Ja, alltså jag har liksom lite så delade meningar. Eller i mitt huvud. Det ska bli väldigt mysigt att komma hem också. Men det känns, det har också varit väldigt starka spaningar. Det har varit mysigt att vara här. Det ska bli mysigt att komma hem. Nej, men det är liksom inte, jag vet inte. Det känns konstigt. Den här tiden känns typ oändlig och nu ska vi härifrån. Och det har varit grymt att vara här.
Jag fattar det.
Du vet, väldigt, ja, men sådär nära alla. Och vi är ju liksom väldigt påmind om hur toppen jag tycker att den här stan är. Typ.
Men tänk när du kommer tillbaka till hem till Stockholm. Då kommer du bli påmind om himla toppen det är att bo här också.
Det är verkligen sant. Det vet jag. Det är jag medveten om. Men det är, så först är jag liksom bara i den här liksom flyttsituationen då. Men det känns bra. Det kommer gå bra.
Jag ska välkomna dig hem med öppna armar.
Jag räknar med att du kommer stå
ja, med skylt. Jag har redan gjort en skylt.
Vad står du på den?
Hej. Välkommen hem, Karin, Marcus och Sally. Hej.
Jag tänkte att du var smart så du kunde använda den till liksom fler tillfällen. Man vill inte wasta en god skylt.
Jag vinkar till alla, att jag välkomnar alla på Stockholm central den dagen. Hej på dig, hej på dig, hej på dig, hej på dig.
Kul om det var typ en sån grej. Alltså du vet om man, alltså att det var varje, lite som jury duty fast.
Alla måste ta
welcome
en dag om året.
Duty, exakt.
Du var spår 11 i år.
Hej på dig, hej på dig, hej på dig. Jag gillar det. Men det ser jag verkligen fram emot. Men vi ska bila upp så att jag vill bara
säga
det.
Då står jag på E6 söderut, söderifrån.
Ja, men någon god bro hade varit fint att se det på. Typ.
Absolut.
Ja, bra.
Vi ska se vad jag kan göra om det.
Mysigt! Ja, men nu känns det bara bra faktiskt. Men så att det kommer bli bra. Det kommer bli mycket bra.
Det tror jag också. Har du... Och vet du vad vi ska göra när du kommer hem?
Ses.
Det ska vi göra. Massor. Men vet du vad vi också ska göra? Nej. Vi ska gå på spa ihop ju.
Men gud, det hade jag hunnit glömma.
Jag längtar så mycket.
Det här, fan. Det här kommer bli toppen. Och vet du vad jag också tänkte på? Som vi inte har kunnat göra på så himla länge på grund av pandemin. Eller som vi inte har gjort typ sen pandemin. Det är ju det här att förr i tiden så poddade vi ju tillsammans varje vecka.
Jag
typ
vet.
Att jag åkte hem till dig efter jobbet. Det kan man ändå göra mer av nu. För nu jag jobbar ju ganska nära dig till och med.
Jag vet.
Det kommer ha så härligt. Och alla våra lyssnare kommer ha det så härligt. Och vi kommer ha det så härligt tillsammans. Allihopa. Hej.
Underbart. Hej på dig.
Har du något tips på tal om ingenting?
Jag började faktiskt igår morse titta på den här nya dokun om när de fick fast John Wayne Gacy som finns på Netflix.
Ah.
Så det är en sån tredelad dokumentär om då liksom typ den veckan när de liksom börjar, du vet, när de börjar inte förfölja, inte den korrekta termen, men
typ samma sak.
Ja, men när de börjar ha span på honom och tar in honom på förhör och sånt där. Så den var jag lite okoncentrerad i för sig när jag tittade, men den har jag sett och det tänker jag ändå att folk tycker är spännande. Och sådär. Mm.
Men är det mycket med polisen och sånt då?
Mycket med polisen, de intervjuar typ personer som har liksom varit offer för honom på andra sätt. Alltså de har ju då uppenbarligen inte blivit mördade, men som ändå har liksom fått blivit utsatta för saker han har gjort och sådär.
Mm. Ja, intressant. Det känns som att jag inte har varit liksom inne på Netflix länge. Eftersom allt jag kollar på
good for you.
Är Real Housewives of Beverly Hills. Så att,
Men, och en annan som inte alls är crime-relaterat är ju att det har kommit en ny säsong av Gifta vid första ögonkastet. Sverige på SVT Play.
Det
jag vet att du
är ju många men som gillar. Nej, men jag tycker att det är det. Gör din grej. Säg precis vad du känner.
Men jag vill bara att du ska titta, för jag vill bara diskutera det här med dig. För att du hade varit... Jag vill bara ha dina åsikter.
Men vi får väl kolla på det tillsammans då?
Gärna, jättegärna. Låt oss.
Viewing party. Mm. Men bra. Yes.
Du då?
Nej,
förutom
men...
Real Housewives.
Så svagt, säsong 2 kollar jag på.
Nej, men det är bra TV.
Ja, det är ju faktiskt helt sjukt bra TV. Det är ju innan... Alla som är med i reality har fattat vad det innebär att vara med i reality, vilket gör att de inte, alltså senare så är det ju mer som att de skapar situationer som de tänker så här: det här är bra reality-tv typ. Men det här är ändå så tidigt att det verkligen bara är att de är helt galna typ. Och det gillar man ju. Nej, jag har absolut inga tips. Perfekt.
Nej, det brukar du ha, så att den här veckan kan du få vara fri från det.
Tack. Ja, men jag, för nu minns jag inte, jag tror att jag kan ha tips om den, att det finns en... helt absurd säsong av British Scandal som går just nu. Som heter Spy Cops. Berättar det?
Mm, jag minns inte.
Det handlar om de här som där James Bond jobbar, som du gillar att presentera dem som.
MI6 menar
du? Ja, eller MI5. Karin. Jag vet inte, skillnaden är riktigt. Men att de har, det handlar om liksom såna, vad som kallas för deep swimmers, det vill säga undercover agenter som är liksom infiltrerar organisationer i typ 10 år.
Oj.
Och typ har liksom ihop med folk under tiden, alltså verkligen lever med typ människor för att liksom infiltrera olika organisationer. I det här fallet så är det miljökämpar typ. Och det är en handlar framförallt om en av de här agenterna då som liksom var så inbäddad i en sån organisation och typ var ihop med en tjej och du vet så där under jättelång tid och sen liksom avslöjas det. Det är faktiskt helt absurt. Så den Gud, har jag säkert redan tippat om, men om jag inte har gjort det så kan jag säga.
Jag tror typ
att,
inte det.
Yes. Okej, bra. Kul. Den är det är väldigt spännande och typ helt absurt att polisen har alltså gjort så som de har gjort. Man fattar liksom inte att det är möjligt typ. Så ja, det var det.
Bra tips.
Tack.
Men ska vi sätta igång?
Ja. Nu kör vi.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Julen 2006 firade hela familjen Waller jul hemma som vanligt. De brukade samlas, den stora familjen, och fira tillsammans, så därför tyckte de att det var lite konstigt när sonen Ryan inte kom hem. Han brukade alltid dyka upp till julfirandet, men han inte gjorde det och han heller inte svarade, så bestämde sig helt enkelt familjen för att anmäla det här till polisen. Så polisen åker hem till Ryan för att göra en welfare check i hans lägenhet i Phoenix, Arizona. Så polisen kommer dit och även Ryans pappa åker dit för att möta upp polisen för att se att hans son är okej. Och det är bara lite så här en parentes, så tycker jag att det är lite intressant att istället för att åka dit själv först för att titta att allting är okej, så ringer han direkt till polisen. Ja, det kanske finns till polisen skäl till det.
Och åker dit med typ.
Exakt, och det kanske finns skäl för det, men inte som jag vet om, och jag tycker bara att det är ändå ganska...
Anmärkningsvärt.
Ja, så att, bara så. Men, för jag tänker att har man typ en 18-årig son, som då Ryan var, så kanske man kan tänka sig att så här, han har glömt, eller du vet, han är bakis, han typ har, han hade en flickvän, så att du vet, ja, det känns som att det hade kunnat finnas så himla mycket.
Det är också på jul.
Ja. Jo, alltså det är ju märkligt.
Ja.
Jag menar verkligen inte det, men... ja, det är bara en egen reflektion jag hade.
Japp, japp, japp.
Okej, så polisen kommer dit och Ryans pappa kommer dit. Och polisen liksom går fram, knackar på, sådär. Det är ingen som öppnar. Och de knackar på flera gånger. Och sen så verkar det liksom vara lite såhär, det tar lite tid. För att det här är tydligen någon slags hyresrätt som han bor i. Och då får polisen tydligen inte ta sig in bara helt fritt utan att hyresvärden liksom vet om det. Så att de behöver få någon typ av search warrant och sådär. Så det tar lite tid. Och sen när de väl i alla fall då, efter de har fått det här godkännandet, om det är då från hyresvärden eller om de får en search warrant, så försöker de ta sig in. De har lite problem med dörrarna. Och till slut då så öppnas i alla fall dörren inifrån. Och då är det Ryan som öppnar dörren. Så de har ändå varit där utanför och knackat flera gånger. Och så först händer det, han öppnar liksom inte. Och det jag tror, jag läste någonstans att det tog 2 timmar. Det kanske tog mindre tid, men de har i alla fall varit där. Så han öppnar bara dörren. Och när han öppnar dörren då så har han en ordentlig blåtira i ansiktet. Och han är svullen liksom över sitt öga där då blåtiran är. Och han verkar förvirrad när han öppnar. Och de frågar honom typ så här, hur är läget? Vi är här för att din pappa är orolig för dig, för du har inte dykt upp på jul som du skulle och sådär. Och han är bara liksom, typ du vet, så han är bara, va? Typ, jag vet inte, så. Och så får de syn på någonting, polisen, för bakom Ryan på soffan så ligger en tjej. Polisen frågar om det är Ryans flickvän Heather Kwan, eftersom hon också skulle ha varit med hemma hos Ryans familj över julen, så är de ju även där för att se att hon har det okej, så att säga. Så, och han är bara fortsatt förvirrad och bara så här, va? Typ, jag vet inte. Och bara ger inga tydliga svar. Och polisen ber att få komma in, och först gör han lite motstånd för att liksom, han vill inte att de ska komma in, men till slut så släpper Ryan in polisen. När polisen väl då kommer in så går de direkt fram till den här kvinnan på soffan som är Heather, och det visar sig då att hon har blivit skjuten. Och Ryan är fortsatt helt förvirrad och svarar bara hela tiden att han inte vet på, du vet, polisens alla frågor. Och förutom hans då i och för sig väldigt stora och svullna blåtira så är han då till synes helt oskadd. Han blir då såklart fort misstänkt av polisen eftersom det var han och hans tjej som var hemma hos honom och att hon då har hittats skjuten där. Och han har då tecken av att ha blivit slagen typ. Alltså han har en blåtira i fejset då.
Jag frågar, är hon död?
Hon är tyvärr död.
Ja.
Så han sätts genast i polisbilen för att han senare då ska bli vägkörd på förhör, medan polisen går igenom brottsplatsen. Och Ryans pappa då, som väntar utanför Ryans lägenhet och väntar på sin son, blir först lätt lättad när han ser att polisen kommer ut med hans son och bara, okej, det har inte hänt någonting. Okej, han har, okej, så är han på så här, ja, okej, han har en stor blåtira, men han, det är liksom, han är
han lever.
Fine. Ja. Och sen så blir han ju då såklart orolig igen när, de ser att han, när han ser att han leds ut i handfängsel och placeras i polisbilen. Och så kommer då såklart sjukvårdspersonal till platsen och de ger sig då in för att se efter Heather, men hon lever som sagt tyvärr inte och det finns då ingenting de kan göra för att återuppliva henne. Och Ryan då som sitter i baksätet på polisbilen, är det ingen sjukvårdspersonal som tittar till, vilket man kanske ändå kan tycka att de borde göra för att han har ju ändå liksom fått, han har ju ändå liksom tydliga tecken efter liksom, har precis några tydliga skador
i sitt ansikte. Då.
Helt snurrig. Men Ryan körs istället iväg till polisstationen och när de kommer in dit så får Ryan sätta på sig typ en så vit fängelseoverall för att hans kläder har då bär blodspår på sig. Så de tas in som bevismaterial. Och så får han sätta sig i ett förhörsrum och sen börjar något väldigt konstigt att utspela sig. För Ryan sitter då i förhörsrummet och är handfängslad till bordet där inne. Man kan se på övervakningsfilmen från förhörsrummet att det är han själv som typ fängslar fast sig själv i bordet. Så han, du vet, det är väl några sådana som sitter fast där som man har sett, du vet. Så han sätter sig själv i de handfängslarna.
Uh-huh.
Och så börjar förhöret. Och det här förhöret pågår i ungefär en timme och allt är filmat och det är bara så sjukt skumt. Polisen då som förhör Ryan går ganska hårt ut mot honom för att de är ju övertygade om att han har skjutit sin flickvän och sen liksom låtit henne ligga kvar död på hans soffa medan han då liksom bara fortsatte sitt liv som vanligt typ. Så polisen ställer en massa frågor såklart och det är typ så, var är du född, vad har du för utbildning, du vet sådana saker och han ger så osammanhängande och svamlande svar. Och han säger bara att han vill åka hem och sova. Och så här, han svarar, jag vet inte på de flesta frågorna. Han säger att han vill åka hem och sova. Och du vet, typ när de frågar så här, vad har du för utbildning? Liksom, vad är din högsta utbildning? Typ, har du gått på universitet? Du vet så. Då svarar han att det högsta betyget han har fått är B. Så du vet, han svarar liksom på en fråga fast med någonting helt konstigt. Allting är bara
som att han inte
jättemärkligt.
Förstår, liksom.
Exakt. Och polisen blir så här klart irriterad och bara, du kommer inte få åka hem och sova. Vi behöver få veta vad som har hänt i din lägenhet. Du behöver ge oss svaren, liksom. Och då när de börjar liksom luska i vad som har hänt så fortsätter han att ge då en massa osammanhängande svar. När polisen frågar vad som har hänt i hans ansikte så säger han att han har blivit slagen av Heather. Sen säger han att han har blivit slagen av sin rumskompis Ashley. Och sen säger han att en kille som heter Richie som tidigare bott i Ryans lägenhet har kommit hem till honom med sin pappa. Och att han har skjutit honom och Heather. Han säger att de hade en pilbåge och dart. Och sen säger han att de hade revolver.
Okej.
Och det bara är, när man, jag har både sett delar och hört delar av förhöret. Och när man ser det här så är det att man bara, vad händer? Alltså så. Så polisen är så här, okej, var har du blivit skjuten någonstans om du har blivit skjuten? Och han bara, jag har blivit skjuten i mitt öga. Och polisen är bara så här, nej Ryan, du har inte blivit skjuten i ett öga för då hade du inte suttit här, då hade du varit död liksom. Och det hela bara fortsätter och det är så jobbigt att titta på för det är liksom bara, han mår verkligen, verkligen inte bra och polisen är skitirriterad på honom. Men så ungefär en timme in i förhöret så bestämmer sig polisen som leder förhöret för att titta lite närmare på Ryans skador för att han börjar tycka att det är så konstigt han också liksom. Så han lutar sig närmare och tar tag liksom i Ryans huvud lite grann och då är han typ bara så här, oh, my head hurts och får så här jätteont. Och då ser polisen att det är något skumt med Ryans blåtira. Så han kopplar bort handfängslarna direkt och säger så här, jag kommer kolla på brandkåren, de kommer få, vilket jag inte vet varför han kallar på brandkåren, men det gör han i alla fall. Och det är väl för att de har sjukvårdspersonal kanske, jag vet inte. Och de ska få titta lite närmare på dig och sådär. Så de kommer dit, tittar på Ryan och sen får han åka i ilfart till akuten. För det visar sig att Ryan också har blivit skjuten. 2 gånger. Och som jag förstår det så har båda skotten gått via näsan liksom. Det ena skottet har gått in i tippen på näsan och sen ut vid näsroten och sen vidare in i hans vänstra öga. Och det andra skottet har också gått in vid näsan någonstans och sen fastnat i hans hjärna. Så det är liksom inte en vanlig blåtira utan det är rakt av en skottskada i hans öga och i hans hjärna. Alltså det är så sjukt. Så väl inne på sjukhuset så blir han opererad direkt och det slutar med att Ryan blir av med sitt vänstra, i alla fall sitt vänstra men eventuellt även det högra. Jag tror att det är båda ögonen som opereras bort och de tvingas även operera bort en stor del av Ryans hjärna. Är det så himla hemskt.
Så att båda kulorna kvar?
Nej, ja, jag vet inte om båda satt kvar eller om det bara var den i ögat. Ja, exakt. Men för det sa Ryan också, typ så här, de hade det i förhöret när de tyckte det var så konstigt så var han typ så här, han bara, de hade revolver men de lämnade inga alltså, skott efter sig. Så att jag tror att det som har skott, för Heather var också skjuten 2 gånger och jag vet inte om de hittade någonting, men ett skott satt i alla fall kvar i huvudet.
Hur kan han ens... Helt sjukt.
Nej, jag vet. Det är så sjukt. Så Ryan har då alltså skjutit samtidigt som Heather, men han har då inte avlidit av sina skottskador i huvudet, utan efter att han och Heather blivit skjutna så har han då varit kvar i sin lägenhet. Och han berättar att han då tror att Heather har sovit på soffan. Han blir liksom chockad när han får höra att hon har dött i förhöret. Och han har varit jättetrött. Så han har liksom lagt sig för att sova efter att han har blivit skjuten och liksom inte förstått typ vad som har hänt. Så då förstår polisen att så här, nej, Ryan är nog inte den som är skyldig. Så vem är det då som har gjort det här mot Heather och Ryan? De börjar liksom gå igenom vad Ryan har sagt under förhöret. Kan det finnas någonting som stämmer av allt det här svamlet? Och Ryan nämnde ju en person som hette Richie. Och faktum var att han hade haft en rumskamrat som hette just Richie. Som hette Richie Carver. Så de approcherar den här Richie och sen så börjar det unravel vad som har hänt. 2 dagar innan Ryan och Heather har hittats av polisen har Richie och hans pappa Larry kommit hem till Ryans lägenhet. De har knackat på och när Ryan har öppnat dörren så har de försökt ta sig in. Men Ryan har liksom försökt stoppa dem i dörren. Men de har lyckats kila typ in en fot och tagit sig in i lägenheten. Och så fort de kommer in så skjuter de då Ryan 2 gånger. Sen ser de att Heather är där och jag tror inte att de hade väntat sig det. Utan de fick då ett oväntat vittne till ett mord. Så de bestämmer sig då för att skjuta henne också. Sen stjäl de en dator och lite vapen som Ryan hade hemma och sen sticker de därifrån. I tron om att då de har skjutit 2 personer till döds. Men det är ju då bara det att Ryan inte har dött utan han lever. Och i 2 hela dagar har han gått runt i sitt hem med en skottskada i sitt hjärna och i sitt öga. Och att hans älskade flickvän ligger liksom mördad på soffan utan att han förstår vad som har hänt. Och det är bara så jäkla hemskt och så jäkla sorgligt.
Men också och tänker helt... Det.
Ja, och helt sinnessjukt.
Hur är det liksom och, möjligt?
Nej, alltså den måste ju fastnat på något vis som, alltså, jag vet
som är liksom bara en på typ miljonen liksom.
Jävlar. Det är helt sinnessjukt. Och exakt vad motivet till morden var är inte helt tydligt. Men det verkar som att det har varit någon slags hämndaktion för någonting som har hänt mellan Ryan och Richie när de bodde ihop. Det sägs att de antingen har bråkat om något när de var rumskamrater, oklart om vad. Men att det bråket då hade slutat med att de båda hade dragit vapen mot varandra. Men att ingen då hade skjutit. Det finns också en teori och att då Richie liksom kommer tillbaka för att finish what they started, typ. Och så finns det en teori om att den här Richie har försökt ragga på Heather men att hon har avvisat honom och att Ryan då sagt till, eller vad man ska säga. Och att det har fått honom att bli liksom riktigt pissed. Men båda sakerna känns ju som riktigt svaga mordmotiv. Men så Ryan och Larry Carver grips och 1,5 år i juni 2008, alltså 2008 döms Ryan. Döms Richie för mord, rån, grov misshandel och klandervärt beteende med vapen. Och han döms till livstid i fängelse. Ja. Men Larry då, alltså Richies pappa, han går fri för att på något vis, alltså det finns någon sån rätt att man som äkta maka eller make kan liksom avsäga sig att vittna på något vis.
Ja, just det. Ja, om man är gift med någon behöver man inte gift med vittna.
Nej, precis. Mm. Så på något vis då så är det Larrys fru som skulle vittna mot dem. Men hon behöver då inte göra det och på så vis går Larry fri.
Men man måste göra det mot sitt barn.
Tydligen.
Vad sjukt. Ja, det har man ju aldrig hört alls om någon som inte behöver vittna mot sin familjemedlem typ.
Nej, och jag vet typ inte riktigt heller om han kanske erkände, för det finns väldigt lite om hur liksom gripandet och förhörsprocessen om, eller det finns ingenting. Fast,
för att allt fokus har varit på att en person överlevde med 2 kulor i hjärnan.
Ja, så jag vet inte om det kanske var så att Richie erkände men att Larry inte gjorde det. Jag vet inte de detaljerna, för att det enda jag kan hitta är att Ryan döms 2008 då.
Richie döms.
Richie döms. Tack, tack. Och Heathers familj blir såklart helt uppförstörda av att den här personen som har mördat deras dotter går fri. Så de börjar driva en process för att få igenom en lag som säger att man visst måste vittna mot sin äkta partner. Och de får då igenom Heathers law, vilket är då exakt detta, att man tvingas vittna mot den man är gift med. Och i december 2012 döms även Larry för mordet på Heather och mordförsöket på Ryan. Och Ryan då, som överlevde mordförsöket på honom, fick genomgå omfattande operationer. Den där som skedde då direkt efter, där de opererade bort båda ögonen och en del av hjärnan. Och han överlevde ju den operationen, men han blev aldrig som han hade varit innan. Mm. Och även om han kunde gå och prata och du vet, alla sådana basala saker, så var det absolut inte liksom den typen av livskvalitet som man hade innan mordförsöket. Så 2016, 10 år efter att Heather blivit mördad och att Richie och Larry hade försökt mörda Ryan, så avled Ryan av ett slaganfall som var en direkt följd av sina skador han fått av skotten. Mm. Det sägs att om Ryan hade fått vård direkt efter att han hade blivit skjuten, så hade eventuellt det blivit ett annat utfall. För han gick ju då först 2 dagar hemma med den här skottskadan, och sen när han väl kom i kontakt med polisen så undersökte ju de inte honom direkt, och du vet, varje sekund eller minut som gick så blev skadorna på hans hjärna större, för hjärnan liksom sväller ju när det blir skador, och den hade då svällt.
Det blir sånt tryck liksom.
Ja, förbi liksom räddning. Och det är också bara så himla sorgligt, för de där 2 dagarna kan ju liksom inte någon göra någonting åt, men att han bara inte direkt blev undersökt känns väldigt sorgligt. Så Ryans familj stämde Phoenix-polisen för hanteringen av deras son efter allt som hade hänt. Så det var mordet och på Heather Kwan och Ryan Wallers död, får man väl säga.
Alltså, det är ju en helt absurd historia. Alltså det är ju faktiskt, alltså, man kan inte förstå det liksom.
Nej, man kan verkligen inte förstå det. Alltså, och jag hade inte heller talat om det, så jag måste tacka din namne, min familjemedlem Karin. Hon tipsade mig om det. Det var ett väldigt bra tips.
Verkligen. Mm. Men också den här lagen, det här med att man inte behöver vittna med någon man är gift med.
Nej.
Inte den väldigt konstig?
Jag skulle precis säga, den är väldigt konstig.
Men undrar om det är någon sån, liksom, det känns som, jag vet, det kanske finns en jättebra anledning till att den finns. Men det känns väldigt mycket som någon slags gammal rest, där det mer var typ som att ens fru var lite mer ens egendom. Typ.
Alltså verkligen så.
Det är verkligen bara en känsla utan att jag vet någonting om det. Men typ att det känns lite så. Att
jag delar den
typ
känslan.
Kanske att familjen är så fredad på något sätt. Mm.
Men uppenbarligen så... då, eller precis, vi vet ju inte om man får vittna mot sina barn. Men,
nej, jag, har aldrig hört om att man inte får det. Eller att man inte måste det. Men det kanske är så också. Ja, jättekonstigt.
Ja, men så fascinerande bara. Och jag har då sett förhöret med Ryan på YouTube. Sen har jag lyssnat på en podcast som heter Murder with My Husband. Och avsnittet heter Ryan Waller and Heather Kwan, The Infamous Interrogation. Jag har lyssnat på podcasten Inhuman och det avsnittet heter Ryan Waller och Heather Kwan. Sen har jag läst When the Suspect is a Victim av AJ Weissman på Medium.com och Murderer Behind Heather's Law Found Guilty på Arizona Daily och Larry Lloyd Carver Convicted for 2006 Murder of Heather Kwan på Maricopa County Attorney's Office.
Bra jobbat!
Tack!
Tack ska du ha!
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag börjar på ett tråkigt sätt. Med att berätta för dig att en kvinna, eller då var det bara en flicka, som heter Linnea Persson, föddes 1906 i Ulriksfors i Jämtland. Och hon var yngsta barnet i en syskonskara om 7. Hennes föräldrar hette Britta och Jon. Och den här familjen var jättefattig. Och hade liksom väldigt, väldigt, väldigt tufft. Och blev liksom ett ärende för fattigvården redan när Linnea var väldigt liten. Så att de hade... det var liksom en väldigt, väldigt... tuff situation för hela den här familjen. Och det blev absolut inte lättare när Jon dog i en arbetsplatsolycka när Linnea var 15 år gammal.
Mm-hmm.
Och kort efter det, eller det här kanske hade pågått innan med, men efter att det har hänt så blir i alla fall hennes mamma sjuk. Alltså hon lider av någon slags psykisk sjukdom som gör att hon placeras på ett boende. Och det i sin tur gör då att Linnea och hennes syskon blir i princip föräldralösa. Liksom.
Ja.
Och då man splittrar syskonen och de, liksom, de som är under 18 gissar jag. Så de splittras och placeras ut hos olika släktingar och bekanta till familjen.
Mm-hmm.
Och hon är ju yngst som sagt och hennes, liksom, hennes syskon lyckas anpassa sig till sina nya situationer. Och liksom landa på fötter mer än vad hon gör. För det går väldigt dåligt för Linnea. Liksom. Och hon har det... Det går jättedåligt helt enkelt. Hon typ rymmer ut i skogen vid flera tillfällen. Vid något tillfälle när hon är liksom i sena tonåren eller mitt i tonåren försöker hon ta sitt eget liv. Och hon har också så här, hon har gått ett par år i skolan. Men nu måste hon då sluta och istället ge sig ut och försörja sig själv.
Okej.
Och hon jobbar bland annat som hushållerska, men det hon också gör är att hon stjäl från typ vem som helst och när som helst som hon kommer åt. Mm. Och hennes stölder blir liksom allt större och mer frekventa och snart döms hon till sitt första fängelsestraff. Och under tiden i fängelset så föder hon en son som hon då tvingas lämna ifrån sig.
Oj.
Så det är en jävla typ start på ett liv liksom. Mm. Och efter hon har kommit ut så sitter hon, alltså när hon har suttit av sin tid så kommer hon ut igen och fortsätter, precis som tidigare, så snart sitter hon då återigen inne. Och för grejen är då att hon är en väldigt dålig tjuv. Alltså hon är liksom superklumpig, det är inte det att hon har typ en bra plan. Du vet, det finns någon historia om att så här, du vet, hon typ stal kläder och när hon grips har hon typ på sig kläder hon har stulit, men hon är ändå helt... indifferent typ, alltså hon är som att hon inte, hon bryr sig liksom inte om
vad
att
menar
hon
du?
Åker fast typ.
Jaha,
okay. Ja, men hon är mer liksom bara att hon bara, vadå typ. Hon verkar inte bry sig, hon verkar nästan liksom samvetslös, typ.
Mm.
Och jag tänker att det har att göra med att hon redan, redan tidigt liksom tvingats typ lära sig att bara bry sig om sig själv.
Mm.
Att det, ingen har ju tagit hand om henne.
Vad ska hon göra liksom?
Nej, men exakt. Hon har, ingen har tagit hand om henne, utan hon har behövt ta hand om sig själv. Och då har hon bara så här, hon bara, men jag vill ha de här grejerna, så då tar jag dem, typ. Så att jag tänker att hon agerar på ett sätt som är, liksom, känns väldigt märkligt, typ. Men att det känns som att hon bara gör det som hon tänker blir bäst för henne själv, typ.
Mm.
Vilket ju människor alltid gör. Men i det här fallet så blir det då ett liv som typ inte blir så himla bra. Linnea har då en hel del liksom kontakt med sina syskon, men de är liksom inga okomplicerade relationer, för att hon typ tar grejer från dem också. Men mot slutet av 30-talet, jag tror att det är 1937, så verkar det till alla stora glädje som att Linnea är på väg att lägga om sitt liv. För då har hon lyckats få anställning på ett äldreboende i Närtuna i Roslagen. Och där har hon också blivit liksom föreståndare för det här äldreboendet. Hon har visserligen fått den här anställningen på fejkade betyg och fejkade meriter. Men hon har i alla fall fått det.
Mm.
Och typ, det verkar gå bra på det här jobbet liksom. En anledning till att det går bra, säger folk då, är att hon är ensam och jobbar på det här äldreboendet. Det är typ 8-10 boenden som bor där, men hon har hand om dem själv.
Okay.
Och det är ingen jättebra lön, men mat och boende ingår, för att hon har liksom ett eget rum där då. Och dessutom så har hon 4 veckors semester. Så livet har liksom ändå vänt lite grann för Linnea när hon under sin semester sommaren 1940 besöker en av sina systrar och hennes man, som, och de bor i liksom hennes hembygd då i Jämtland. Men hon saknar fortfarande en stor sak i livet. Hon saknar kärleken.
Mm.
Hon har haft en del relationer med män tidigare, men de har varit komplicerade, de har varit korta och de har liksom slutat dåligt, typ. Och nu är hon då över 30 år gammal och ogift. Och som du förstår är det en fruktansvärd situation. Exakt. Och hon, men du har ändå kärleken. Du har din person, det får man lov att säga.
Mm.
Men det har ju Linnea absolut inte, utan hon känner sig ensam och hon vill liksom...
Jag fattar.
Hon vill ha sin människa, typ. Och jag tänker att hon ju förlorade sin familj redan tidigt. Och även om hon har haft typ, hon träffar sina syskon och sådär, så känner hon sig säkert liksom ensam, helt enkelt.
Ja, såklart.
Och hon vill verkligen träffa någon. Så den här sommaren då, så har hon tur. För på en dans i en liten by i närheten av den här orten där hon hälsar på sin syster, så träffar hon den här sommaren en man.
Mm.
Och det står lite olika om vad han heter i olika källor. Jag antar att det typ inte offentliggjordes vid den här tiden. Så att, vi kommer kalla honom för Erik.
Mm.
Och Erik är en helt vanlig man. Han är en jämtländsk bompojk, trygg och stabil. Och
härligt.
Han är också intresserad av Linnea. Så de här två har då en sån här underbar sommarromans.
Du vet, härligt.
De blir liksom vänner först, de kommer varandra allt närmare, sen så blir de ihop typ, och Linnea är liksom stört förälskad i den här mannen, men som ju både kruxet och kanske också styrkan med sommarromanser är, det måste ta slut.
Mm.
För Linnea ska då tillbaka till Roslagen och jobba på det här ålderdomshemmet, och Erik ska in i militären, för det här är ju under liksom brinnande andra världskrig, så att även om tyskarna inte är i Sverige, så är det ändå liksom förhöjd militär aktivitet, såklart. Så han ska liksom in i armén och Linnea ska till Närtuna, och de måste alltså separeras. Men Linnea är ändå typ i gott mod när de gör det här, för att de har liksom utbytt lite löften om att fortsätta sin relation, även om den förstås kommer ta en annan liksom form. Och Linnea tänker att det går ju att skriva brev och typ, man kanske till och med kan ringa, vad vet jag. Så under hösten och vintern 1940-41 så låser Linnea dagligen in sig på sitt rum och skriver långa, långa kärleksbrev till sin älskade. Vilket man tänker så här, kanske inte ultimat när man jobbar på ett ålderdomshem där man är den enda som jobbar.
Hej då!
Hej då! Vi ses! Men det gör hon i alla fall. Hon är så himla kär i sin Erik. Men framåt våren så får hon ett brev där han säger att han vill göra slut.
Nej.
Och anledningen att han vill göra slut är att han har en annan kvinna i sitt liv.
Damn it!
Och för Linnea är det här förstås världens chock. Inte nog då med att hon liksom är kär i honom, utan hon har friat till honom i ett brev. Mm-hmm. Bara liksom några månader tidigare typ. Så hon har verkligen börjat tänka så här, men vi kommer gifta oss typ. Jag har inte läst vad han svarar.
Stackarn.
Men jag läste att hon har friat i alla fall liksom. Och nu plötsligt har allting vänt och hon har förlorat den här stora kärleken. Men det som händer då är att det blir sommar igen och hon får semester igen. Och då väljer hon att återigen åka till sin syster i Jämtland. Och då söker hon förstås upp Erik för att liksom prata förstås om vad som har hänt och typ försöka rekindle the flame kanske. Mm. Och till en början så är han kall och avvisande, men sen förändras det och de tar återigen upp sin romans. Mm. Men det blir kortvarigt. För den 29 juni gör Erik slut igen och säger att inte nog med att han har en annan kvinna i sitt liv. Han berättar att de har varit ihop i 8 år.
Oj.
Och för Linnea så blir det här liksom ett slag i magen och hon blir vansinnig. De har världens största bråk och hon kräver att få veta vem den här kvinnan är och var hon bor. Och Erik berättar då att hon heter Ingeborg Westholm och hon bor i Fyrås utanför Hammerdal. Och det är liksom samma område i Jämtland, det är typ 1,5 mil från där hennes syrra bor.
Mm-hmm.
Alla de här, det är lite oklara typ liksom orter vart saker och ting händer. Så det kan också vara typ att det är så här 2 mil eller 2,5 mil. Men du fattar liksom, vilket ju är ett stort område vid den tiden för att man typ inte har så mycket bilar och sånt. Mm. Men det är liksom samma huds. Så Ingeborg, Oscaria, Westholm. Oscaria tänker jag att om ni får ett barn till,
ja,
då blir det en Oscaria.
Absolut.
Men det finns liksom väldigt lite information om henne. Hon är från Fyrås, vilket också är där hon liksom bor och även i vuxen ålder. Hon har flera bröder. Hon är yngre än Linnea. Jag vet inte exakt hur gammal hon är. Linnea är ju 35, 1941. Jag tror att Ingeborg är typ i mitten av 20-årsåldern.
Mm-hmm.
Och hon jobbar som någon slags, alltså hon jobbar på en gård i där, liksom i Fyrås eller i närheten av sin hemby typ. Och hon och Erik hade alltså träffats redan 1933. Så de har haft en lång relation.
Mm.
Och i månadsskiftet juni-juli så är Ingeborg hos sin bror Sven. Han är bonde och hon är där för att han och hans fru har just fått ett litet barn, en liten flicka. Så hon hjälper dem liksom hemma.
Okay.
Men det gör att hon inte är på den här gården där hon vanligtvis bor och jobbar när Linnea Persson den 1 juli söker henne på gården. Och det har liksom varit en jättelång väg för Linnea att ta sig dit. För att hon har typ cyklat jättelänge först. Och sen har hon typ åkt rälsbuss.
Oj, vilket, vad är det?
Jag vet inte.
Är det som typ ett tåg.
Ett tåg, tänker jag. Och det verkar som att hon har tagit med sig cykeln typ på tåget. För att, och du vet, hon har övernattat hos någon bekant typ. Och sen har hon cyklat ytterligare flera mil till den här gården. Och sen vidare, för där när hon kommer till den gården så säger de så här, hon är inte här, men hon är hos sin bror Sven. Så hon cyklar vidare. Vid 11 på förmiddagen så knackar då på dörren på Svens gård. Och det är Ingeborg som öppnar. Och hon är väldigt förvånad över att det är någon som kommer och hälsa på. För att du vet, den här gården ligger ganska avskilt.
Mm.
Och det är inte så här gott om grannar. Och de som finns är inte sådana som bara dyker upp hur som helst typ. Och dessutom så inser hon då när hon öppnar dörren att hon har ingen aning om vem den här personen som står utanför är.
Åh, min skräck.
Skulle så här, det är inte ens det att du är rädd att du ska bli mördad. Det är bara att det känns så jobbigt socialt.
Ja, så alltså, verkligen. Jaha, ja, hej.
Ja. Och vad vill du? Vill man typ verkligen fråga? Men man kan inte bara fråga det rakt ut för det blir det otrevligt.
Ja.
Nej, men Ingeborg får då höra att Linnea behöver prata med henne. För att de har liksom lite så gemensamma affärer typ.
Mm-hmm.
Och hon säger okej, men först så måste jag lägga bebisen. Sen händer någonting som jag verkligen inte kan känna igen mig i rent socialt. För att de här då kvinnorna bestämmer sig för att inte nog med att de ska prata med varandra. De ska åka och bada ihop.
Mm-hmm.
Det är inte det du kommer göra när en främling knackar på. utanför Nej. Din port. Kanske typ det jag kommer göra eftersom jag gillar att bada så himla mycket.
Jaha, du tänkte, här... okej, okay. Ja, jag hänger med.
Ja, nej, men då finns det hopptorn. Ja, men de här två kvinnorna bestämmer sig då för att de ska cykla och bada. Linnea är up for ytterligare lite cykling. Det här är, det är en jättefin liksom, sommardag i början av juli. Så de ger sig av cyklandes på en landsväg mot Ede. Och efter ett tag så berättar Linnea då vem hon är. Och hon säger att hon har förstått att de båda två är ihop med Erik. Och efter det så stannar de i korsningen mellan Ede och Hammerdal. Och där säger Linnea till Ingeborg att hon tycker att Linnea ska göra slut med Erik. Nej.
Ingeborg. Tvärtom.
Men ja, exakt. Gud, dåliga vi på namn idag. Exakt, precis. Där säger Linnea till Ingeborg att hon tycker att Ingeborg ska göra slut med Erik. Eller det är typ att hon säger till så här. Så nu får du göra slut med honom, för jag vill vara med honom.
Men
vi
snälla.
Ska vara ihop typ. Ingeborg gör ju en sak som är superrimlig. Det vill säga hon säger, nej, det kommer jag absolut inte göra. Vi har varit ihop i 8 år. Och dessutom ska vi gifta oss. För det visar sig då att de är förlovade. Och då slår det slint för Linnea. Först kastar hon en näve grus mot Ingeborg. Och Ingeborg kastar en näve grus tillbaka. Inte så dramatiskt. Men sen
fast
så hamnar
ändå.
De... Ja, jag vet. Nej, men det är verkligen... Ja.
Det känns både starkt och svagt på samma gång, ja. På något vis.
Ja, verkligen. Men de hamnar liksom i något slags slagsmål typ. Att det beskrivs lite grann som att de, du vet, så drar varandra i håret typ och så. Men Linnea är då... Liksom, hon har övertaget, hon är större, hon är starkare. Så snart sitter hon på Ingeborg och liksom slår mot henne. När hon får syn på någonting. För det är så att Ingeborg har på sig en badrock. Det är liksom det hon har på sig när de är ute och cyklar där. Och du vet vad som finns på en badrock. Det finns ett skärp. Hon får loss skärpet på Ingeborgs badrock. Virar det ett par liksom varv runt sina händer. Får det runt Ingeborgs hals.
Nej.
Och sen stryper hon henne. Liksom sittande på henne. I den här vägkorsningen. Mitt ute i ingenstans. Egentligen.
Nej.
Hon stryper henne tills hon liksom inte andas mer. Och sen lämnar hon bara henne där. Och cyklar därifrån.
Men fy.
Och sen går det en halvtimme. Och sen hittar då två kvinnor. Det är en mamma och en dotter. Ingeborg död vid vägkanten. Och du vet, den scenen känns så himla... Om man hade sett den i en film hade man varit lite så, men lugna sig. Eller du vet, att det liksom är så sommarsverige, bara en helt ödväg korsning typ, ligger en person.
Nej.
Det är liksom en helt overklig scen typ. Men där ligger hon i alla fall och är då död. Och det är bara lunchtid när de hittar henne. Men man får inte tag på polisen förrän vid 6 på kvällen.
Oj.
Men sen går det däremot fort, för att det är liksom massa människor som har, jag antar typ att, du vet, det har spridit sig att Ingeborg har hittat stöd. Och det är massa människor som har sett dem tillsammans, men också då sett alltså Linnea borde ta sig till platsen och från platsen och sådär.
Mm.
Så att vid 9-tiden på kvällen så grips Linnea på stationen i Hammerdal. Så hon är ju på väg att ta sig därifrån, men hon har inte lyckats med det än liksom. Och initialt så nekar hon då till mord, men efter 2 dagar så erkänner hon och berättar allt. Och det här är ändå så pass lantligt att det finns liksom ingen polisstation, utan hon sitter, då man gör om ett rum på ett ålderdomshem till en cell. Så där får hon sitta. Och inför rättegången så försöker hon begå självmord ett flertal gånger, men lyckas inte då. Och när man genomför en rättspsykiatrisk undersökning visar den på, citat, tydliga psykopatiska drag med störningar i känslolivet och en intelligensnivå nära gränsen till imbecil.
Mm.
Och på grund av det då så döms hon till vård och tillbringar några år på olika sjukhus innan hon kommer ut. Och då flyttar hon tillbaka till samma område i Jämtland och tillbringar liksom resten av sitt liv i stillhet. Hon jobbar som hushållerska och förblir ogift. Och Sven, Ingeborgs bror, berättar en historia om när han, du vet, bara liksom random var ute typ och åkte. Och fick liksom syn på Linnea, alltså hans systers mördare. Bara sitta liksom på en bänk i typ det här närområdet kring mordet. Typ, och bara stirra liksom rakt ut i luften. Typ. Så att jag tror att hon... alltså hon hämtade sig aldrig. Uppenbarligen så hämtade sig liksom inte...
Nej.
Ingeborgs familj heller från den här super, super fruktansvärda händelsen. Och det här blev ju liksom förstås... ett sånt omskrivet, du vet, sommarmord. Vilket är en liksom vidrig benämning. Men det tror jag verkligen att det blev en sån sommarföljetong i pressen. Liksom.
Mm.
Och jag har då läst en artikel från Underbara Hemmets journal. Som ju då finns på hemtrevligt.se. Skriven av Andreas Jämn. Det är så kul att de har så mycket mordgrejer. Att man är så hemtrevligt.se. Andreas Jämn heter den författaren. Nej, journalisten. Sen har jag läst på Platsens historia. Och sen har jag läst tidningen Västkusten. Nummer 34 från 24 augusti 1941. Och sen har jag läst ett antal intervjuer med författaren Peter Lukas Eriksson. Och även liksom artiklar om hans bok Silversnöret. Den kom ut 2011 och är en men verkar vara en ganska rakt upp och ner liksom berättelsen om det här mordet då. Men den boken är slut överallt så jag har inte kunnat läsa den. Men de här artiklarna om liksom som handlat om det har ändå varit väldigt hjälpsamma. Och då har jag framförallt läst i Länstidningen Östersund, den artikeln är skriven av L.O. Rindberg och på Östersundsposten skriven av Thomas Larsson.
Wow.
Så det var det helt enkelt.
Det var inte så lite det.
Nej, det var väldigt väldigt sorgligt.
Sorgligt.
Och liksom jag vet inte, det var någonting med den bilden med liksom badrocken och den här vägkorsningen som kändes så himla
så sorgligt.
Ja, fruktansvärt verkligen.
Och hon trodde hon skulle gå och bada.
Jag vet.
This is why I don't swim. Skojk.
Men this is why till, I don't till, ride my bike.
Till att till ett argument på listan i alla fall.
Verkligen, det är verkligen sant.
Mm.
Tack till er som har lyssnat på oss den här veckan. Och glöm nu inte bort att lite drygt en månad bara nu kvar tills livepodden i Göteborg.
Hur kul ska det bli?
Stauppbolaget.se/mord mot mord. Där kan man köpa biljetter. Jag har ju berättat för dig att jag har insett att Liseberg öppnade igår.
Vi behöver ju inte sticka under stol med att vi kommer befinna oss på Grönan, eller på sig. Fel
nyhetsfält. I ren protest. Så kommer vi innan vi åker ner på söndagen gå på Gröna Lund.
Nej, men vi behöver inte sticka under stol med att vi kommer befinna oss på Liseberg under den helgen. För att åka all the attractions.
Kommer karusellerna sova? Det kommer de inte.
Finns Flume Ride kvar?
Det tror jag absolut.
Då blir det Flume Ride. Det är något jag saknar på Stockholms nöjesfält.
Ja, ah, men du vet vad? Jag tror att de har byggt så in i. Alltså, det är liksom nästan fullt nu.
Nice.
Det kommer bli grymt. Så vi ses där. Och sen ses vi på Lisebergsteatern på kvällen också, tänker jag.
Herregud, vad kul.
Hej då!
Hej då!
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses!
Biltema!